Då läser vi ifrån Johannes evangelium, det fjärde kapitlet. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes, även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar, lämnade han Judén och vände tillbaka emot Galileen. Han måste då ta vägen igenom Samarien. Han kom till en samaritisk stad som hette Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne: ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort i staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sa till honom: hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne: om du kände till Guds gåva, om vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Hon sa: herre, du har ju ingen kruka och brunnen är djup, så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår fader Jakob, han som gav oss brunnen och drack själv ur den, likaså hans söner och hans boskap? Jesus svarade henne: den som dricker det här vattnet, han blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vattnet jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom: herre, ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Han sa: gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade: jag har ingen man. Jesus sa: det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Det du säger är sant. Kvinnan sa: herre, jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade: tro mig kvinna, det kommer en tid när varken det är på det här berget eller i Jerusalem man ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, från judarna. Frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid då, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Amen. Och det var ju en konflikt emellan judarna och samarierna. En konflikt som sträckte sig ända tillbaka till någon gång i början på 700-talet, när Israel hade blivit bortfört till den babyloniska eller assyriska fångenskapen. Några hade blivit kvar, några återvände senare också. Det var en liten spillra utav människor. De här människorna, de gifte sig sen med de hedningar som fanns runt omkring, och så uppstod det ett blandfolk. Det här gjorde också att själva teologin förändrades. Samarierna trodde till exempel bara att det var de fem Moseböckerna som egentligen var Guds ord. Och platsen för tillbedjan flyttades också ifrån Jerusalem och till berget Gerizim. Och allt det här gjorde att det här folket var väldigt föraktade utav judarna, och innebar att när man då skulle ta vägen upp till Galileen så tog man alltid en omväg. Vi vet faktiskt inte om Jesus också brukade ta den här omvägen. Men den här gången så gjorde han det inte. Bibeln säger här att han måste ta vägen igenom Samarien. Kanske hade han bråttom, men det kunde också vara på det sättet som jag tror. Att Jesus visste att det utanför staden Sykar skulle finnas en kvinna som behövde möta honom. Och för Jesus så var det alltid den lilla människan som betydde mer än allting annat. Och därför så höjer sig Jesus alltid över traditioner och förutfattade meningar och vad som kan anses lämpligt eller inte. Att han som en judisk lärare inte kunde sitta och tala ensam med en samaritisk kvinna. Det var någonting han fullständigt struntade i. Och på grund utav den här inställningen hos Jesus så blev han också föraktad. Och hade man kunnat googla på Jesus så hade kanske sökfrasen blivit någonting i stil med Jesus förhållande till syndare. Eller Jesus en samarit. Och när vi läser lite längre fram i Johannes evangelium här och kommer fram till det 8:e kapitlet, så står det där att när man träffade Jesus så sa man till honom: ja, vi visste att du var en samarit. Ryktet hade gått. Och du vet hur det är med rykten. De tenderar aldrig att bli bättre och bättre. Utan för varje mun ryktet passerar så blir det värre och värre. Och till slut så sa ryktet att Jesus, ja, han var besatt utav en oren ande. Därför att för de här människorna så var det bara lagens bokstav som hade någon som helst betydelse. Människan bakom, ja, det var någonting helt annat. Men när Jesus talar till dessa fariseer så säger han det här att ja, ni rannsakar skrifterna för att ni tror er i dem ha evigt liv. Och så glömmer ni honom som skrifterna egentligen talar om. Det som betyder någonting, det är honom som skrifterna vill göra levande för oss. Och att vi faktiskt får möta honom och får en relation med honom. Den dag vi ska avlägga räkenskap så kommer den stora frågan inte att vara: vad trodde du om det och vad trodde du om det? Och när vi ska avlägga räkenskap så kommer inte frågan att vara: vad trodde du om tusenårsriket? Utan frågan är istället: vad blev det av ditt liv? Vad blev det för frukt? Hur mycket var det som brann upp utav trä, hö och strå? Och vad blev det bestående resultatet? Nu säger jag inte att läran på något sätt är oviktig. Den är jätteviktig. Men det är väldigt intressant tycker jag, när Jesus möter den här kvinnan, så hade han ju fullständigt kunnat platta till henne med Guds ord och talat om, hörru du har helt fel när det gäller det här med de fem Moseböckerna. Och så hade han kunnat gått igenom alltihopa och överbevisat henne. Men det gör han inte. Och han försöker inte ens att reda ut begreppen när det gäller den här månghundraåriga konflikten emellan judar och samarier. Vad gör han? Jo, han gör kvinnan törstig. Törstig efter det vatten som kan tillfredsställa hennes innersta behov. Och det som betyder någonting för människor där ute, det är inte om vi trodde se eller om vi trodde så, eller vad vi har för oss här på mötena. Totalt ointressant hur vi tillbeder och vad vi gör för någonting. Det enda som betyder någonting, det är faktiskt om vi kan visa kärlek, omsorg, barmhärtighet, vara helt enkelt en medmänniska. Och när Jesus ska förklara det här med att vara en medmänniska, så tar han bilden utav just denne förhatlige samarit som var så borta och som inte förstod ett enda dugg. Men så berättar han liknelsen som vi har hört så många gånger. En samarit var på väg ifrån Jeriko till Jerusalem. Möter den slagne mannen vid sidan av vägen och visar barmhärtighet. Strax innan så hade två mycket religiösa personer gått förbi. Prästen och leviten som förmodligen var på väg till templet för att förrätta tjänst. När de ser den här slagne mannen så antar de säkert att han var död. Och nu sa lagen att rörde man vid en död kropp, ja då var man oren. Och då kunde man inte förrätta tjänst i templet på 7 dagar. Och för de här människorna så var det verksamheten som betydde allt. Att de fick hålla på med sin religiösa syssla. Människan hade noll och intet värde för dem. Så vet vi hur samariten, han stannade. Han kanske också trodde att han var död. Och att ta sig an en död person som inte tillhörde den närmaste familjen, det ansågs vara en av de största välgärningar någon överhuvudtaget kunde ägna sig åt. Nu vet jag att han var ju inte död, halvdöd bara. Men samariten tog sig an honom, förband hans sår, lyfte upp honom på måsnan, tog honom till värdshuset, betalade allt vad det kostade. Och så är han en bild först och främst naturligtvis på Jesus, men också en förebild för dig och mig. Att faktiskt visa barmhärtighet, att gå den där extra milen. Att kanske ibland vända andra kinden till. Att ge skjortan när någon ber om rocken och så vidare. Visa den här kärleken. Och ibland så tror jag att vi behöver se människor lite mer med Jesu ögon. För då ser vi inte bara en grå massa. Då ser vi inte bara människor som verkar vara totalt ointresserade, hopplösa att överhuvudtaget säga någonting till. Men då ser vi en frälsningskandidat i varje människa. Då ser vi en person som Jesus lidit döden för. Då ser vi att det är möjligt. Ibland kan vi få för oss att folk är inte ett dugg intresserade. Det är omöjligt. Och framförallt jag kan ju ingenting. Så mig kan ju Gud i alla fall inte använda. Men vem är det som är mest svår att vinna för Gud? Vad är det för kategori? Jo, Bibeln säger att det är den som är rik. Jesus säger att det är den som är rik. Honom är det omöjligt för att komma in i Guds rike. Och då ställer ju lärjungarna den här frågan. Herre, vem kan då bli frälst? Men så svarar Jesus så underbart att för människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Och den här kvinnan, ja, hon hade varit frälst några minuter. Hade helt fel teologi. Kunde absolut ingenting. Men tänk, det är henne Gud använder för att få hela stan på fötter och komma ut och möta Jesus. Och så är det. Gud använder alltid svaga människor, spruckna kärl. Och känner du dig otillräcklig, svag och bristfällig, då är det dig han vill använda. För Gud använder alltid det som ingenting var. Ibland är det saker som tror jag behöver brytas ner utav murar och förutfattade meningar i vårt inre. Staden Sykar, det var ju Josefs stad. Ett område som gavs till Josefs söner, Efraim och Manasse. Det var också den stad dit Josefs ben togs ifrån Egypten. Och det står i första Mosebok 49 om att Josef är ett fruktträd. Jag tror det är den 22 versen där. Som sträcker sig upp och vars grenar sträcker sig upp över muren. Och Jesus säger om sig själv att han är trädet, du och jag är grenarna. Och jag tror Gud vill att vi ska sträcka oss över traditionens murar. Över de förutfattade meningarnas murar. Allt det som hindrar oss ifrån att bli använda utav Gud i den här tiden. Därför att det är så lätt att fastna i både former och föreställningar som binder oss och hindrar oss ifrån att komma ut i det Gud vill använda oss till och göra i våra liv. Och just den här föreställningen som vi så ofta har är ofta ett större hinder än ren okunnighet. Och det är så här också när vi läser Bibeln, så är det väldigt lätt att läsa liksom mellan raderna och fylla i det vi tycker fattas, och så skapar vi vår egen bild utav verkligheten. Jag har ju läst det här så många gånger. Jag har predikat om det många gånger. Jag har hört andra predika om den här texten. Och varje gång jag har hört förkunnelsen om den samaritiska kvinnan, så har jag hört ungefär som så att det här var en fallen kvinna. Hon hade nu avverkat 5 män och levde sambo med den sjätte. Och därför skämdes hon, så hon ville inte komma till brunnen och hämta vatten när hon kunde riskera att bli sedd utav andra. Så därför kom hon nu ensam till brunnen. Men så läser jag och så börjar jag tänka efter. Var det verkligen på det sättet? Ja, först och främst så är det ju så att den här kvinnan, hon verkar ju ha haft ett oerhört förtroende. Så när hon kommer in till stan och säger, kom och se den man som har sagt mig allt, då lyssnar alla och gör precis det hon säger. Hade hon haft ett väldigt dåligt rykte, tror jag ingen hade hört på henne. Dessutom så står det att hon kom vid 6:e timmen, det vill säga 12 på dagen. Det var inte den hetaste timmen på dygnet. Hade det stått 9:e timmen 3, ja, då hade den teorin haft en mycket större bärighet. Vi vet heller inte om det var sommar eller vinter. Hade det varit vinter, ja, då hade tidpunkten haft 0 och inte en betydelse. När vi läser om Rebecka, när hon kom till sin brunn, så var det ungefär vid samma tidpunkt det står, medan det ännu var dag. Hon kom ensam men hade ingenting att dölja. Så var det också så här på den här tiden att det var framförallt mannen som hade rätt att skilja sig. Ja, det var den enda parten som egentligen hade rätt att skilja sig. Och han kunde skilja sig för i princip vilken orsak som helst. Och en väldigt vanlig orsak att skilja sig för, det var om kvinnan inte kunde få barn. Barnlöshet, det var en skam. Och kanske det var på det här sättet att den här kvinnan inte kunde få barn. Och så hade den ene mannen efter den andra bara lämnat henne. När vi har sett bilder på den här kvinnan, ja, då har det varit en kvinna i sina bästa år. En ung, vacker, välklädd kvinna som sitter där vid brunnskanten med sin kruka. Men Bibeln säger faktiskt ingenting om hennes ålder. Kunde ju ha varit en gammal, gråhårig, lite rätt, lätt rynkig kvinna. Som någon släkting nu hade tagit sig an och upplåtit ett litet rum till som hon fick bo i. Ja. Och därför var den hon nu levde med inte hennes man. Det jag vill säga, det är att vår hjärna, den fungerar på det sättet att den vill ha tydliga mönster. Den fyller därför i det som fattas för att få ordning och reda. Och det här är någonting som också magiker använder sig utav. De får oss på det här sättet att se saker och ting som egentligen inte finns. Och det som finns, det ser vi inte. Och det är därför som det är så svårt att se en liten avvikelse i ett regelbundet mönster. Det här utnyttjar också fienden, djävulen. Han är, skulle jag säga, världens största illusionist. Och Bibeln talar i Andra Thessalonikerbrevet om hur han bär sig åt i det andra kapitlet och i den tionde versen, där det står: med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Så att han skapar en bild som ser väldigt äkta och verklig ut, för att du och jag helt enkelt ska bli bedragna. Och när trollkaren gör sina trick, så går det väldigt ofta ut på att få oss att se åt ett annat håll när han utför själva tricket. Och så blir vi lurade. Och jag skulle säga, det är ungefär så som djävulen också går till väga. Så säger han: titta där. Och titta där. Vad han gjorde. Och har ni sett hur de bar sig åt där? Och vilken synd han föll i. Och så får han oss upptagna utav andra saker, så att vi mister fokus på Jesus. Det är ungefär som man sitter i en bilkö. Det går liksom sakta framåt i en jämn hastighet. Och så börjar man slappna av, titta ut genom fönstret på vad som finns där vid sidan om. Som jag gjorde när jag var 18 år och hade fått körkort. Åkte lite sakta i en kö i Göteborg. Fick se två snygga tjejer på trottoaren. Tittade för lite länge. Och så stannade bilarna framför. Pang! Så kör jag in i framförvarande bil. Och fick skämmas. Men Jesus vill hjälpa oss att hålla fokus på honom. Om den eller den står eller faller, det är inte vårt ansvar. Utan vårt ansvar, det är att se till att vi som står faktiskt förblir stående. Och det bästa sättet att bevaras på, det är att hålla blicken på Jesus. Och det är så oerhört viktigt att vi håller fokus och inte drar våra egna slutsatser, vare sig av våra känslor, yttre omständigheter eller vad människor säger, tycker och tänker. Gör vi det, ja, då kommer vi att kastas en hit och en dit. Och till slut så hamnar vi i diket. Du vet hur det är med rykten. Att de säger man att ja, det finns väl i alla fall ett uns av sanning, om inte annat. Ett uttryck som man brukar använda sig av: ingen rök utan eld. Så hör man någonting så kanske man tänker att ja, det kanske inte var så allvarligt, men någonting har ju hänt i alla fall. Och när vi hör någonting så kopplar hjärnan det till våra egna erfarenheter. Som jag skulle säga så här, att jag ska åka till Karibien. Vad tänker du på när du hör ordet Karibien? Ja, de flesta, de tänker på vita stränder, palmer, en solstol, en ljum vind, avkoppling, semester, ett härligt liv. Det är väldigt få som skulle tänka ett litet rum, vattnet som försvinner, elen som försvinner, internet som försvinner, nätter med skällande hundar, kacklande tumpar, hög musik, oväsen som gör det svårt att sova. Ett område som är kriminellt, som gör att man kan inte ens gå ut på kvällen. Men om jag säger jag ska åka till Karibien, så finns det människor som säger ja, nu ska Ove ha semester. Nu har Ove förlorat sin kallelse. Nu är det andra saker. Nu ska han njuta utav livet bara. Och en utav mina stora brister, det är min oerhörda naivitet. För jag tror gott om alla människor. Nu är det här ett exempel bara. Men jag har lärt mig den hårda vägen vad som är gångbart och inte. Men jag tror en viktig sak, det är att alltid försöka tyda allting till det bästa. Att alltid försöka att med kärleken överskyla om det än så är synder. För kärleken överskyler faktiskt en myckenhet utav synder, står det. Så vi ska inte alltid vara så oerhört tvärsäkra, utan alltid ge utrymme för Gud. Och den här berättelsen talar också om att det så lätt blir olika grupper. Samariterna, de ville tillhöra sin grupp. Judarna ville tillhöra sin grupp. Och det hade gått så långt så att de kunde inte ens vara i samma område. Och vi kan ju tycka när vi läser det här att det är inte klokt egentligen att de inte ens kunde gå igenom Samarien. Men just det här behovet utav att tillhöra en grupp, det är någonting som faktiskt ligger nedlagt i oss varenda en. Och det visar sig redan när vi kommer till småskolan. Den lille pojken och flickan som kommer första taget till skolan, va? Tittar på hur är de andra barnen klädda. Hur bär de sig åt? Och så dröjer det inte länge förrän den lille grabben, ja, han vill ha samma märkesjeans som de andra. Han börjar att släpa fötterna efter sig när han går, precis som de andra grabbarna. Han börjar använda samma slanguttryck och svordomar som de andra. För han vill ju tillhöra gruppen. Och så får han lära sig måla himlen blå, gräset grönt, räck upp handen när du ska svara. Ifrågasätt inte, och framförallt inte vetenskapen. Och så kommer han till militären, då får han bli klädd som alla de andra också. Stå i vakt, lyda order, göra som han blir tillsagd. Och så tillhör han gruppen. Och så kommer han till församlingen. Vad händer då? Ja, då finns det här beteendet och tänkandet redan nedlagd. Så då tittar man sig omkring. Hur gör de här? Ja, är det någon som prisar Gud här, månntro? Är det någon som ropar ett högt halleluja?
Halleluja!
Amen. Amen. Det har en som vågar bryta mönstret. Men de flesta, de tittar sig om. Och så gör man precis som alla de andra. Sitter alla som gipskatter, höll jag på att säga, stela med ett allvarligt ansiktsuttryck. Ja, då är det det som gäller. För man vill smälta in och tillhöra gruppen. Men det här bibelordet säger oss, det var att Jesus, han bröt alla de här mönstren. Och när lärjungarna kommer och ser honom sitta där med den här kvinnan, så blir de förvånade och tänker, hur kan han sitta här med den här kvinnan? Men Jesus höjde sig över alla mänskliga föreställningar om att man skulle vara på ett visst sätt. Han brydde sig inte om vare sig sympatier eller antipatier. Därför att det som betydde någonting för honom, det var den lilla människan. Och ibland så behöver vi gå ut ur vår bubbla. Precis som det står om Paulus, va? Att han säger, jag har blivit allt för alla för att åtminstone vinna någon. Och så bröt han sig ur facket för att i alla fall försöka nå människor. Den här berättelsen säger oss just detta, att det är inte de yttre omständigheterna som egentligen betyder någonting. Det är inte de yttre formerna som har betydelse. Ibland kan vi önska att saker och ting vore annorlunda. Och så tror vi gärna att bara det blir som vi önskar, så blir det jättebra. Säkerligen så hade den här kvinnan tänkt för varje relation hon var inne i att och nu kommer det att bli bättre. Nu kommer det att bli annorlunda. Nu blir det jättebra. Men varje gång så tror jag hon hade blivit lika besviken. Därför att lösningen ligger inte i förändrade yttre omständigheter. Utan lösningen, det ligger i att få den här källan på insidan med levande vatten som bryter fram. Och då kan du befinna dig faktiskt i vilka omständigheter som helst. Då kan du vara planterad som ett träd i öknen. Men det trädet upphör inte att bära sin frukt. Därför att det har sina rötter ner i källan. Och när vi lever tillsammans med Jesus på det här sättet, då kan vi vara tysta. Då kan vi ropa högt. Då kan vi hoppa. Då kan vi sitta ner, stå upp eller göra det som känns rätt för ögonblicket. Därför att det är inte den yttre formen som har betydelse, utan det vi har på insidan. Halleluja. Och det som händer när vi får den här källan på insidan. Det är, menar jag, först och främst att vi får ett behov utav att faktiskt dela med oss utav det vi har. När kvinnan hade upptäckt vem Jesus var, så kunde hon bara inte hålla tyst, utan hon släpper krukan och glömmer varför hon har kommit till brunnen och springer ner till stan och ropar ut: kom och se den man som har sagt mig allt. Och när vi har upplevt det här, då känner vi måste bara dela med oss. Det är som lärjungarna säger, vi för vår del, vi kan inte låta bli att berätta vad vi har sett och hört. Och Jeremia, han försökte att trycka ner det här, han försökte att vara tyst. Men det var som en bomb, höll jag på att säga, i honom, som gjorde att det ser ut så måste han bara öppna munnen och säga det som låg i hans inre. Gud vill låta dig uppleva det här, så att du inte bara känner att nu ska jag vittna nu också, utan det blir den mest naturliga saken i världen att leva för Jesus. Så lever du för honom, då vill du berätta om honom också. Halleluja. Så får vi uppleva det här flödet. Halleluja. Jag vaknade med en sång i morse. Kan hända tror du, göde i mitt inre, att det är farligt att ge sig hän åt vår Herre kär. Men halleluja, vad det är saligt att vandra vägen med Jesus här. Halleluja. Amen. Det är det bästa som kan hända, att du får möta Jesus. Ett personligt möte med honom och uppleva livet på insidan som flödar fram som en källa med levande vatten. Amen. Tack Jesus för din nåd här emot oss. Och tack för att du inte är långt borta ifrån någon enda en utav oss, Herre. Utan du vill att vi ska uppleva dig på det personliga planet. Du vill att vi ska ha en levande relation med dig. Och uppleva, Herre, att du bor i oss, Herre. Du finns på insidan utav oss genom den helige ande. Och du vill använda oss varenda en, Jesus, i all vår svaghet och skröplighet, Herre, så har du en uppgift åt oss.